12. Sista knuten. Perrin stod strax nedanför åskrönet, nära dimmans kant, och studerade lägret och staden nedanför. Framför honom sluttade marken 200 fot i en ganska brant backe, glest bevuxen med låga buskage innan den planade ut. Därefter kom kanske 700 steg av röjd mark före de första tälten, och sen var det ytterligare ett drygt mils steg till stadsmuren. Det kändes så nära nu. Han brydde sig inte om att använda kikaren. Solen hade just börjat titta upp över horisonten som en nageltunn gulröd kant. Och om dess ljus reflekterats i en kikarlins kunde det om intet göra allt. Den grå dimman runt honom virvlade, men vinden fick den inte att röra sig, inte ens när det friskade i så att hans mantel fladdrade. Den täta dimman som gömde väderkvarnen på andra sidan såg också ut att vara orörlig om man betraktade den en stund. Hur länge skulle det dröja innan någon där nere bland tälten la märke till det? Det kunde inte hjälpas. Dimman kändes som vilken dimma som helst, fuktig och lite sval. Men på något sätt hade Neil lyckats få den att stanna där innan han gav sig av för att ta itu med sina andra uppgifter. Inte ens middagssolen skulle kunna skingra den. Det var i varje fall vad Ashamanen påstod. Vid middagstid skulle allt sammans vara över, hur det än gick. Men Perrin hoppades att det var som mannen hade sagt. Himlen var klar och det såg ut att kunna bli en varm dag för att vara så här tidigt på våren. Förhållandevis få Shaido verkade vara ute i lägret. Men däremot syntes tusentals vitklädda gestalter skynda runt bland tälten. 10 000-tals. Han spände blicken tills det värkte i ögonen för att försöka hitta fel bland dem. Hans hjärta värkte efter att få se henne. Men det hade varit lika lätt att hitta en speciell knappnål i en vagnslass som någon tömt på marken. Istället spejade han mot stadsportarna som stod vidöppna precis som de hade gjort varje gång han tittade på dem. Inbjudande. De kallade på honom. Snart skulle Feil och hennes följeslagare veta att det var tid att bege sig mot dessa portar och den massiva fästningen med sina torn som reste sig i stadens nordände. Hon kanske hade sysslor att sköta. Om nu spjutjungfrurna hade rätt om hur en Gaishain blev behandlad. Men hon skulle säkert kunna smita iväg och ta sig till fästningen. Hon och hennes vänner. Och förmodligen Alice också. Vad Isidén än hade för planer hos Shaido skulle hon inte vilja stanna på ett slagfält. Ytterligare en syster i fästningen skulle kunna vara till god hjälp, ljuset givet att det inte skulle behövas. Han hade noggrant planerat för varje möjlig händelseutveckling som han överhuvudtaget kunnat tänka sig. Även en fullständig katastrof. Men hur mycket han än kunde önska att det här var en järnknut som gick att lösa, om man bara resonerade tillräckligt länge, så var det inte det. De böjda delarna i en järnknut kunde bara röra sig på vissa bestämda sätt. Om man flyttade dem på rätt sätt löstes knuten upp. Människor däremot kunde röra sig åt tusen olika håll. Ibland i riktningar man aldrig trodde var möjliga förrän det skedde. Skulle hans plan hålla när Shaido gjorde någonting oväntat? Det skulle de nästan säkert göra. Och allt han kunde göra var att hoppas att det inte skulle leda till en katastrof. Efter en sista längtande blick på Maldens port vände han om och gick tillbaka upp för åsen. Inne i dimman kunde han inte se ens 10 steg framför sig, men hittade ändå snart Daniel Lewin bland träden på krönet. Daniel var smal, på gränsen till mager, med en näsa som liknade bladet på en hacka och täta mustascher av tarabonesiskt slag. Så det var inte svårt att känna igen honom, ens om man inte såg ansiktet helt tydligt. Bakom honom syntes andra tjuvflodsmän som otydliga gestalter. Allt vagare, ju längre bort de var. De flesta hukade eller satt på marken, vilade medan det ännu gick. Jory Conger försökte få med några av de andra i ett parti tärning. Men eftersom han talade med låg röst lät Perrin det passera. Det var ändå ingen som nappade på erbjudandet. Jory hade ovanligt stor tur med tärningarna. När Daniel såg Perrin bugade han sig med ena benet framsträckt och mumlade: "Ers nåd." Han hade umgåtts för mycket med Fails anhängare. Själv kallade han det att skaffa sig en förfinad yta. Vad nu det skulle betyda. Han var väl ingen mässingsljusstake som behövde putsas. "Se till att ingen gör någonting dumdristigt och idiotiskt som det jag just gjorde, Daniel. Någon skarpögd person där nere kan se att det rör sig i kanten av dimman och skicka någon för att undersöka saken." Daniel hostade diskret bakom handen. Ljusan började bli lika jobbig som någon av Ailes Carhanier och Tyrenier. "Som ni befaller, ers nåd. Jag ska hålla alla tillbaka." "Ers nåd," hörde Balwers torra stämma ur dimman. "Ah, där är ni ju, ers nåd." Den pinsmale lille mannen följdes av två större skepnader, varav en var betydligt resligare än den andra. De stannade efter ett tecken från Balwer, suddiga gestalter i dimman, och han kom ensam fram till Perrin. "Mershima har dykt upp nedanför åsen, ers nåd," sa han tyst och knäppte händerna. "Under rådande förhållanden ansåg jag att det var bäst att hålla Harrier och Nerion utom synhåll för honom och hans mannar. Jag tror inte att han misstänker dem. Jag tror att han låter döda alla han misstänker. Men ur syn, ur sin, och bäst så." Perrin bet ihop. Det var bestämt att Mershima skulle placera sig på andra sidan Öståsen med sin här, om det nu var vad man skulle kalla dem. Han hade räknat dessa män, och några kvinnor, när de besvärat lufsade genom portöppningen som ashamanerna hade skapat. Och de var utan vidare 20 000. Mershima hade alltid svävat på målet när deras antal kom på tal. Och det var inte för en föregående kväll Perrin hade fått tillfälle att räkna dem ordentligt. De var smutsiga och trasiga, och harnesk var ännu mer sällsynta bland dem än de hjälmar som man ändå bara såg här och där. Men samtliga hade haft ett svärd, spjut eller armborst, en yxa eller hillebard, även kvinnorna. Kvinnorna bland Mashimas anhängare var långt värre än männen, vilket verkligen ville säga en hel del. Hela byket dög inte till mycket annat än till att tvinga folk att svära att följa draken återfödd. Färgerna som virvlade i Perrins huvud splittrades av hans vrede. Och att mörda dem som vägrade. Idag hade de ett bättre syfte. Det är kanske dags att Harrier och Nerion helt slutar att beblanda sig med Mashimas kumpaner, sa han. Om ni så önskar, ers nåd. Men som jag bedömer saken är de fortfarande så trygga någon med deras uppgift kan vara. Och de är ivriga att utföra den. Balwer la huvudet på sned som en nyfiken fågel på en gren. De har inte låtit sig fördärvas, ers nåd. Om det är vad ni är rädd för. Den risken finns alltid när man skickar ut någon som får utge sig för att vara vad han inte är. Men jag har gott väderkorn för tecknen på det. Håll ett öga på dem, Balwer. När dagen var till ända skulle det kanske inte finnas så mycket kvar av Mashimas här att spionera på ändå. Han kanske inte ens skulle ha någon Mashima att oroa sig över. Perrin tog sig ner för den buskiga slänten på andra sidan krönet, där de majenska och geldanska lansiärerna väntade vid sina hästar i tjockan. De stödde sina vimpelprydda lansar mot axlarna, eller hade drivit ner stålspetsarna i marken. Vingardets rödmålade hjälmar och harnesk skulle förmodligen inte ha synts på åskrönet. Men det skulle däremot geldanernas glänsande rustningar. Och eftersom både Galin och Arganda blev förgrymmade om den andra fick företräde väntade nu båda här. Dimman bredde ut sig en god bit. Neld påstod att det var avsiktligt. Men mannen hade luktat både överraskad och nöjd när han insåg vad han hade åstadkommit. Så Perrin gick fortfarande genom det grå diset när han nådde nederkanten av åsen, där alla kärorna stod i en rad med förspända hästar. De kairenska kuskarna rörde sig bland dem som otydliga figurer, kontrollerade seldonen och drog åt repen som höll fast tältduksöverdragen. Mashima stod där och väntade, och Perrin ville ingenting hellre än att gå och skälla ut honom. Men när han kände igen Basil Gills kraftiga kroppshydda vid en av kärrorna styrde han stegen ditåt istället. Lily var också där, insvept i en mörk mantel, och Brini som stod med armarna om livet på Lemguin, Perrins väldige betjänt. Mr. Gill ryckte sin bredbrättade hatt från huvudet och blottade det tunna gråa håret som han förgäves kammat bakåt för att dölja en skallig fläck. Lini fnös menande och låtsades rätta till kåpan på manteln istället för att se på Perrin. Hon luktade av vrede och rädsla. Mr. Gill luktade bara av rädsla. Det är dags för er att köra norrut, Mr. Gill, sa Perrin. När ni kommer fram till bergen ska ni följa dem tills ni når Gehenna-vägen. Förhoppningsvis kommer vi i kapp er före bergen. Men annars ska ni skicka iväg Aliandris tjänare till Gehenna. Själva tar ni er österut genom passet och sedan norrut igen. Vi kommer att vara så nära bakom vi kan. Om hans plan inte gick helt fel... Ljus, han var smed och inte soldat. Men till och med Ty Lee hade till sist hållit med om att det var en bra plan. Jag rör mig inte ur fläcken förrän jag vet att Meigdin är säker, sa Lini ut i dimman med tunn men järnhård stämma. Och hennes nåd fel förstås. Mäster Gill gned sig om gässan. Ers nåd, Lamgwin och jag tänkte att vi kanske kan hjälpa till. Hennes nåd fel betyder mycket för oss. Och Meigdin. Meigdin är en av de våra. Jag vet vilken ände av ett svärd man håller i. Och det vet Lamgwin också. Han bar ett vid sidan. Men Perrin skulle gladligen äta upp hela det långa svärdsbältet som satt runt hans trinda mage. Om han hade hanterat vapnet de senaste 20 åren. Brini skräp hårnade om Lamgwins midja. Men den storvuxna mannen klappade henne på axeln och la andra handen på fästet till ett kort svärd. I dimman syntes knappt hans ärrade ansikte och misshandlade knogar. Han var en krogbuse, om än en bra karl för det. Men någon svärdkämpe var han inte. Ni är min Shamayan, Mäster Gill, sa Perrin bestämt. Det är er plikt att se till att kärrkuskarna, stallfolket och tjänarna kommer i säkerhet. Ert och Lamgwins. Sköt nu den plikten. Den fete mannen nickade motvilligt och Brini gav ifrån sig en liten lättad suck när Lamgwin fogligt satte knogarna mot pannan. Perrin betvivlade att Lamgwin kunde ha hört sucken, men mannen la armen om henne och mumlade några lugnande ord. Lini var inte lika följsam. Stel som en eldgaffel pratade hon ånyo ut i dimman. Jag rör mig inte ur fläcken förrän jag vet. Perrin slog ihop händerna med en skarp smäll som gjorde henne så överraskad att hon tittade på honom. Det enda du kan göra här är att få frossa av fukten. Och dö om Shido lyckas bryta igenom. Jag ska hämta ut Fail. Jag ska hämta ut Meigdin och de andra. Det skulle han, eller dö på kuppen. Det tjänade det inget till att vare sig säga eller förtiga. De måste tro in i benmärgen att han skulle följa efter med Fail och de andra. Och du åker med norrut, Lini. Fail skulle bli upprörd på mig om jag lät det hända dig någonting. Mäster Gill, se till att hon följer med er, om ni så får binda henne och lägga henne i en av kärrorna. Mäster Gill spratt till och kramade ihop hatten med händerna. Plötsligt luktade han helt förskräckt, medan Linis lukt var av renaste harm. Lamgwin luktade lite road och gned sig om näsan som för att dölja ett leende. Men märkligt nog var även Breeny indignerad. Gott och väl, han hade aldrig påstått att han begrep sig på kvinnor. Om han inte kunde begripa sig på kvinnan som han var gift med, vilket han inte gjorde hälften av tiden, så var det högst osannolikt att han någonsin skulle lära sig att förstå resten. Till sist klättrade Linny upp på kuskbocken bredvid den av kuskarna utan att någon behövde tvinga henne. Även om hon slog undan Mäster Gills hand när han försökte hjälpa henne upp. Raden av vagnar började rulla norrut genom dimman. Bakom en av vagnarna, lastad med de visas tält och andra tillhörigheter, marscherade en skock vitklädda gaishainer. Till och med i denna situation var de lika ödmjuka. Män och kvinnor med sänkt blick och kåporna uppdragna på sina kaftaner. De var shaido som tagits till fånga i Carhain. Och om några månader skulle de lägga av sig den vita klädnaden och återvända till sin klan. Perrin hade hållit dem under bevakning trots de visas betyganden om att de skulle följa G.H.O. i detta avseende, hur många andra de än hade brutit mot. Men det verkade som om de visa hade rätt. De var fortfarande 17 stycken. Ingen hade försökt rymma och varna Shaido-lägret på andra sidan åsen. Vagnarnas hjulaxlar hade smorts grundligt, men i hans öron gnisslade och knarrade de fortfarande. Förhoppningsvis skulle han och Fail komma ikapp dem före bergen. När leden med extra hästar började skritta förbi i långa ledlinor som hölls av beridna stallknäktar, dök en spjutjungfru upp i dimman bredvid raden av vagnar. Sakta blev hennes drag tydligare. Det var Shalin med Shofan liggande runt halsen så att det korta vita håret syntes och den svarta slöjan hängande ner på bröstet. Ett färskt sår i kinden skulle ge henne ännu ett ärr om hon inte lät någon av systrarna hela henne, vilket inte var säkert att hon skulle. Spjutjungfrorna verkade ha en underlig uppfattning om de visas lärlingar. Eller så var det kanske för att dessa lärlingar råkade vara Aes Sedai. De betraktade till och med Anura som en lärling, trots att hon inte var det. Shaidos vaktposter i norr är döda, Perrin Ibarra, sa hon. Liksom männen som var på väg för att byta av dem. De dansade bra för att vara Shaido. Har ni några förluster? Frågade han tyst. Elienda och Briain vaknade ur drömmen. Det kunde ha varit vädret hon pratade om, inte om att två kvinnor hon kände hade dött. Vi måste alla vakna så småningom. Vi fick bära Arvielin de sista två milstegen. Hon behöver helas. Så, hon skulle ta emot det. Jag skickar en av Eishedena med dig, sa han och såg sig omkring i dimman. Bortsett från raden av hästar som passerade såg han ingenting. Så fort jag hittar någon. Istället hittade de honom, nästan innan han hunnit avsluta meningen. Anura och Masuri kom klivande ut ur dimman, ledande sina hästar tillsammans med Berylane och Mashima, vars rakade skalle glänste av fukt. Inte ens dimman förmådde dölja hur skrynklig hans bruna rock var eller den grova lagningen på ena axeln. Inget av det guld som hans anhängare plundrade till sig stannade hos honom. Allsammans gick till de fattiga. Det var det enda goda som kunde sägas om Mashima. Å andra sidan hade åtskilliga av dessa fattiga blivit det när Mashimas hejdukar stal deras tillhörigheter och brände deras verkstäder, butiker och gårdar. Av någon anledning hade Berylane denna morgon på sig Mains regentdiadem, så över hennes panna flög den gyllene höken, trots att hon i övrigt bar en enkel mörk ridklänning och mantel. Under den lätta blomsterdoften från hennes parfym kände han lukten av tålamod och ängslan. Kanske den besynnerligaste blandning Perrin hade känt. De sex visa var också med dem. Med de mörka sjalarna draperade över armarna och vikta huvuddukar om pannorna för att hålla tillbaka det långa håret. Vid sidan av alla deras halsband och armband av guld och elfenben såg Berylanes klädsel för en gångs skull anspråkslös ut. Aram var också med dem. Svärdshjaltet i form av ett varghuvud stack upp bakom ena axeln på hans rödrandiga rock. Och dimman lyckades inte dölja att hans sedvanliga mörka uppsyn var borta. Mannen höll sig nära Mashima. Och det var nästan som om han solade sig i något slags sken som Mashima gav ifrån sig. Perrin undrade om han borde ha skickat iväg Aram med kärrorna. Men i så fall skulle Aram utan tvekan bara ha smitit iväg och kommit tillbaka så fort han kommit utom synhåll för Perrin. Han förklarade för de båda Aesedena att Avielin behövde deras hjälp. Men när Mashuri sa att hon skulle komma höjde Edarra till hans förvåning ena handen och den slanka bruna systern stannade tvärt. Anura vred besvärat på sig. Hon var ingen lärling. Och Sionids och Masuris förhållande till de visa gjorde henne illa till mots. De försökte få det att omfatta även henne och ibland lyckades de. Janina tar hand om det, sa Edarra. Hon är skickligare än du, Masuri Sokawa. Masuri såg förtörnad ut men sa ingenting. De visa kunde mycket väl tänkas prygla en lärling som pratat i otid. Även om hon råkade vara ACD. Shalin försvann bort i dimman med Janina. En linblond kvinna som aldrig verkade låta sig bekomma av någonting. Trots sin bylsiga kjol gick Janina med lika snabba kliv som Shalin. Så de visade alltså lärt sig att hela. Det skulle kunna komma väl till pass senare under dagen. Men ljuset give att det inte skulle behövas för ofta. Mashima följde de båda med blicken när de avlägsnade sig. Han grymtade till. Den täta dimman dolde den ständigt brinnande glöden i hans djupt sittande ögon och även i viss mån det vita triangulära ärret på hans kind. Men hans lukt var stark i Perrins näsborrar. Hård och vass som en nystriglad rakkniv men samtidigt ursinnigt flackande. Perrin trodde ibland nästan att han skulle få näsblod bara av att dra in denna och dör av vansinne. Det illa nog att nyttja dessa hädiska kvinnor för att göra vad endast hans nåd draken, välsignat vara hans namn, får göra, sa Mashima. Hans röst var full av den hetta som dimman skymde i hans blick. Färgerna som virvlade i Perrins huvud formades ett kort ögonblick till bilden av Rand och Min och en reslig man i svart rock, en ashaman. Det var en bild som fyllde hela Perrin med förskräckelse. Rands vänsterhand var borta. Saksamma, vad som än hade hänt så hade det hänt. Och idag var det annat han måste ägna sig åt. Men om de kan hela också, fortsatte Mashima. Kommer det bara att bli så mycket svårare att döda vildarna? Det är synd och skam att du inte låter Shonchen sätta koppel på hela byket. Han sneglade på Anura och Mashuri på ett vis som tydligt visade att han menade även dem, trots att de båda mer än en gång avlagt hemliga besök hos honom. De betraktade honom med lugna ACD-blickar. Även om Mashuri inte riktigt hann hejda sina smala händer från att röra sig mot kjolen som för att släta till den. Hon påstod att hon hade ändrat sig och nu ansåg att mannen måste dö. Så varför träffade hon honom i löndom? Varför gjorde Anura det? Varför lät Mashima dem göra det? Hat var ett för svagt ord för att beskriva vad han kände för Aesedir. Kanske skulle det gå att finna svar på dessa frågor nu när Harrier och Nerion inte längre behövde skyddas. Bakom Mashima rörde det sig bland de visa. Carell, en kvinna med äldre hår, såg ut att ha betydligt mer temperament än hon egentligen hade. Gick så långt som att stryka över skaftet till sin kniv. Och när Varin, som kunde ha gett Ninni lektioner i ilska, grep hårt om sin. Deras blickar var så vassa att Mashima borde ha känt hur de borrade sig in i ryggen på honom. Men hans lukt förblev oföränderlig. Galen må han vara, men aldrig feg. Ni ville tala med hans nåd Perrin, er nåd profet, sa Barrowlane vänligt. Även om Perrin kunde känna på hennes lukt hur ansträngt hennes leende var. Mashima stirrade på henne. Jag är bara hans nåd drakens profet och inte någon första. Den enda första som finns nu är hans nåd draken. Hans ankomst har brutit alla band och förintat alla titlar. Kungar och drottningar, furstar och furstinnor. Alla är de blott damm under hans fötter. De virblande färgerna hotade igen, men Perrin sköt bort dem. Vad gör du här? Frågade han barskt. Det var omöjligt att mjuka upp ett samtal med Mashima. Karn var hård som en välsmidd fil. Du skulle vara bland dina män. Genom att komma hit har du riskerat att någon sett dig. Och samma sak på vägen tillbaka. Jag litar inte på att dina anhängare håller stånd i 5 minuter om du inte är där och blåser mod i dem. De kommer att fly så fort Shaido kommer åt deras håll. De är inte mina anhängare, Aibara. De är hans nåd drakens anhängare. Ljus, när Mashima var i närheten var han tvungen att trampa ner de virvlande färgerna var och varannan minut. Jag lämnade befälet åt Nengar. Han har utkämpat fler slag än du har drömt om. Även mot vildarna. Dessutom gav jag kvinnorna order om att döda alla män som försöker fly och lät kungöra att jag ska låta jaga upp alla som undkommer kvinnorna. De kommer att stå kvar till sista man, Aibara. Det låter som om du inte tänker ge dig dit igen, sa Perrin. Jag tänker hålla mig i närheten av dig. Må så vara att dimman dolde hettan i Mashimas ögon, men Perrin kunde känna den. Det vore synd om du skulle råka ut för någon olycka, just som du får din hustru tillbaka. Så en liten del av hans plan hade redan repats upp. Egentligen en förhoppning snarare än en del av planen. Om allt annat gick väl skulle de Shaido som lyckades fly hugga sig igenom Mashimas anhängare utan att så mycket som sakta in på stegen. Men istället för att få ett Shaido-spjut genom kroppen skulle Mashima hålla ett öga på honom. Säkerligen befann sig hans livgarde inte långt bort i dimman. Runt 200 råskinn som hade bättre hästar och vapen än resten av hans här. Perrin tittade inte på Barrowlane, men oron hade tilltagit i hennes lukt. Mashima hade skäl att önska livet ur de båda två. Han fick säga till Galin att hans främsta uppgift idag var att skydda Barrowlane mot Mashimas underhuggare. Och själv skulle han få ha ögon i nacken. In i dimman lyste det till av ett blåvitt sken, vilket fick honom att rynka bekymrat på pannan. Det var för tidigt för Grady att komma. 2 gestalter uppenbarade sig ur tjockan. Den ene var Nild, som för en gångs skull inte sprätte med stegen. Tvärtom nästan raglade han. Han såg trött ut. Brände honom, varför slösade han bort sin kraft på det här viset? Den andra var en ung Shonshanier i lackerad rustning med en ensam tunn fjäderplym i den besynliga hjälmen som han bar under armen. Perrin kände igen honom. Guy Araba. En löjtnant som Ty Lee hade höga tankar om. De båda Eishedena drog åt sig kjolarna som för att hindra honom från att nudda dem, men han kom inte i närheten av dem. Själv var han nära att snubbla till när han kom tillräckligt nära för att urskilja deras ansikten, och Perrin hörde hur han svalde. Plötsligt kom det något nervöst i hans lukt. Araba bugade sig för Perrin och Barrowlane och gav Mashima en förbryllad blick som om han undrade vad en sån tras han gjorde i deras sällskap. Mashima hångrinade åt honom och Shonshanians fria hand drog sig mot svärdsvästet innan han stoppar den. De verkade vara snarstuckna, Shonshanierna. Men Arabelle lät ingen tid gå till spillo. Fan general Kirgans hälsningar, er snåd, första dam. Morath Rakener har rapporterat att ale-grupperna är på väg hit fortare än väntat. De kommer att anlända någon gång under dagen. Kanske så tidigt som vid middagstid. Gruppen i väster är på kanske 25 eller 30 000. Medan den i öster är en tredjedel större. Ungefär hälften av dem går i vitt. Och det är förstås även barn med. Men det är likväl många spjut att ha i ryggen. Fangeneralen önskar veta om ni vill diskutera en ändring av grupperingarna. Hon föreslår att ni förflyttar några tusen av de altaranska lansiärerna hit till er. Perrin gjorde en grimas. Det skulle vara minst 3 eller 4 000 Al-Gaiditsi-Suayer i var och en av de båda grupperna. Sannoliken en massa spjut att ha i ryggen. Nild gäspade. Hur mår du, Nild? Åh, jag är redo att göra vad som behöver göras. Det är jag i snåd, sa mannen, med en liten aning av sin sedvanliga hurtighet. Perrin skakade på huvudet. Det gick inte att begära en enda portöppning mer än nödvändigt av Ashamanen. Han bad en stilla bön att det inte skulle bli en för lite istället. Vid middag ska vi vara klara här. Säg till fangeneralen att vi fortsätter enligt planen. Och be för att ingenting mer går fel. Fast det sa han inte högt. Ute i dimman hördes vargar yla. Ett kusligt tjut som steg runt hela mälden. Nu hade det verkligen börjat. Du gör fantastiskt bra ifrån dig, Meglin, kraxade Fail. Hon kände sig yr och var torr i halsen av att uppmuntra kvinnan. Allas halsar var torra. Att döma av hur solstrålarna föll genom sprickorna ovanför dem var det förmiddag nu. Och hela tiden hade de pratat nästan utan uppehåll. De hade försökt att öppna de tunnor som fortfarande var hela. Men vinet i dem var så surt att det inte ens dög att fukta läpparna med. Nu turades de om med att sporra Meigdin. Hon satt bredvid sin solblonda kammarjungfru medan de andra satt vid innerväggen och vilade. Så långt bort från bråten av brädor och bjälkar som de kunde komma. Du kommer att rädda oss, Meglin. Ovanför dem syntes den röda halsduken nätt och jämnt i den smala luckan genom virvaret av trä. Nu hade den hängt slak ett bra tag, utom när vinden fick tag på den. Meglin stirrade stint på den. Hennes sotiga ansikte glänste av svett. Hon flåsade som om hon just hade avslutat en språngmarsch. Plötsligt stelnade tygbiten och började gunga 1, 2, 3 gånger. Sen fick brisen den att fladdra till och så slokade den igen. Meglin fortsatte stirra. Det var fantastiskt, sa Fail hest. Den andra kvinnan började bli trött. Det gick längre och längre mellan varje gång hon lyckades. Och varje gång varade det kortare tid. Det var... Plötsligt dök ett ansikte upp bakom tygbiten. En hand grep om den. Först trodde hon att det bara var som hon inbillade sig. Aravins ansikte, inramat av hennes vita kåpa. Jag ser henne, sa kvinnan upphetsat. Jag ser hennes nåd Fail och Meglin. De lever. Det hördes jublande röster som dock snabbt tystnade igen. Meglin svajade som om hon skulle falla omkull, men ett underbart leende klädde hennes ansikte. Bakom sig hörde Fail någon gråta och hon ville själv gråta av glädje. Det var vänner som hade hittat dem, inte Shaido. Än kunde de rymma. Hon tog sig upp på fötter och gick närmare den farligt lutande högen med brända träspillror. Vi lever allihop, lyckades hon väsa fram. Hur i ljusets namn hittade ni oss? Det var Therilish nåd, svarade Arawin. Den rackaren följde efter er trots er befallning, och ljuset välsignade honom för det. När han såg att Galina gick och huset rasade trodde han att ni var döda. Han satte sig och grät. En röst protesterade på grovt amadisiskt lantmål, och Arawin vred på huvudet. Jag ser nog när någon har gråtit, pojk. Var glad att du slutade gråta bara. När han såg tyget röra sig sprang han efter hjälp, ers nåd. Säg till honom att tårar inte är någonting att skämmas för, sa Feil. Säg att jag har sett min make gråta när det var tid att gråta. Ers nåd, sa Arwin med ett tvekande tonfall. Han sa att Galina drog i en bjälke när hon kom ut. Den var uppriggad som en hävstång, sa han. Han sa att det var det som fick huset att rasa. Varför skulle hon göra så, frågade Alejandri. Hon hade hjälpt Maidin på fötter och stödde henne när de båda gick fram till Feil. Lasil och Arella sällade sig till dem, ömsom skrattande och ömsom gråtande. Alejandri såg ut som ett åskmoln. Feil grimaserade. Hur många gånger under den gångna timmen hade hon önskat att hon kunnat ta tillbaka den där örfilen? Galina hade lovat. Kunde det vara så att kvinnan tillhörde svarta Aja? Det spelar ingen roll nu. På ett eller annat sätt ska jag se till att hon får betala för det. Hur det skulle gå till var en annan fråga. Galina var trots allt ej sig det. Arawin, hur många har du med dig? Kan ni... Ett par stora händer grep Arawin om axlarna och flyttade henne åt sidan. Nog pratat. Rolands ansikte dök upp i sprickan, med chauffan runt halsen och slöjan hängande på bröstet. Roland. Vi kan inte röja undan någonting så länge du står där, Feil Bashir. Alltsammans kanske rasar när vi sätter igång. Gå bort till andra änden och håll er tryckta mot väggen. Vad gör du här? Frågade hon uppfordrande. Mannen skrockade. Han skrockade. Du är fortfarande klädd i vitt, kvinna. Gör som du blir tillsagd, annars ger jag dig en ordentlig omgångsmisk på stjärten när jag har fått upp dig därifrån. Och sen kanske vi kan jaga bort dina tårar med en kysslek. Hon visade tänderna och hoppades att han inte tog det för ett leende. Men han hade rätt i att de måste flytta sig undan, så hon ledde sina bundsförvanter över det plankbeströdda golvet till bortränderna av källaren där de satte sig på huk vid väggen. Hon hörde muttrande röster utifrån. Förmodligen diskuterade de hur de skulle kunna röja väg utan att få resten av byggnaden att rasa i huvudet på henne. Allt detta för ingenting, sa Alejandri bittert. Hur många shido tror du att det är där uppe? Det hördes ett högt skrapande av trä mot trä, och med ett jämrande knarr lutade bråten ytterligare en bit mot dem. Rösterna började prata igen. Jag har ingen aning, sa Feil, men det måste vara Meradiner, inte shido. Shido beblandade sig inte med de broderlösa. Det kan ge ett visst hopp. Roland skulle säkert låta henne gå när han fick höra om Dairain. Självklart skulle han det. Och om han fortsatte envisas. I så fall fick hon göra vad som nu krävdes för att övertyga honom. Perrin behövde aldrig få veta någonting. Det skrapade av trä igen och än en gång makades i överdelen av den väldiga högen av brända plankor och bjälkar en liten bit närmare. Solen doldes av dimman, men Perrin bedömde att det måste vara mitt på förmiddagen snart. Snart skulle Grady komma. Han borde redan ha varit där. Om han blivit för trött att kunna väva en portöppning till. Nej, Grady skulle komma. Snart. Men Perrins axlar var lika spända som om han hade stått i smedjan och arbetat en hel dag och långt in på kvällen. Jag ska säga er att jag inte tycker om det här alls, muttrade Galen. I den täta dimman var hans röda ögonlapp bara ännu en skugga. Hans bruna häst nosade honom i ryggen, otålig att få röra på sig, och han klappade frånvarande djuret på ryggen. Om Asima verkligen vill döda hennes nåd så tycker jag att vi gör slut på honom nu. Vi är fler än han. Vi kan övermanna hans livvakt på några minuter. Idiot, morrade Arganda och sneglade åt höger, som om han kunde se Mashima och hans underhuggare genom de virvlande grå slöjorna. Till skillnad från majaneren hade han satt på sig sin blanka hjälm, som kröntes av tre tjocka vita plymer. Både den och harnesket med sina utsmyckningar i guld och silver glänste av fukt, och trots dimman var det nästan som om de glödde. Tror du att vi kan döda 200 man utan ett ljud? Ropen skulle höras på andra sidan den här åsen. Du har din regent där du kan sätta 900 man runt henne och kanske få henne härifrån. Aliandri är fortfarande kvar i den förbannade staden och har bara Shaido omkring sig. Galen sköt bort. Han förde handen till svärdsfästet, som om han tänkte öva på Arganda innan han gick vidare till Mashima. Vi ska inte döda någon utom Shaido idag, sa Perrin resolut. Galen grymtade men försökte inte säga emot. Däremot stank han av missnöje. Eftersom Vingardet var upptaget med att skydda Barrelane skulle de inte kunna delta i striden. En bit åt vänster syntes en blåaktig blixt svagt genom tjockan och anspänningen i Perrins axlar lossnade. Grady uppenbarade sig ur dimman spanande åt alla håll. När han fick syn på Perrin började han gå med raskare steg, men de var ostadiga. Med sig hade han en annan man som ledde en mörk högväxt häst. Perrin log för första gången på mycket länge. Roligt att se dig, Tam, sa han. Roligt att se er också, i snåd. Tam Althor var fortfarande en kraftigt byggd kar som såg ut att kunna arbeta från det att solen gick upp till det den gick ned igen utan rast. Men sedan Perrin såg honom sist hade hans hår blivit helt grått och i hans grova drag fanns nya fåror. Han betraktade Arganda och Galen med stadig blick. Ståtliga rustningar imponerade inte på honom. Hur går det, Grady? Frågade Perrin. Jag klarar mig, ersnåd. Den väderbitne mannen lät in i märgen trött. Trots dimman såg han äldre ut än Tam. Nåväl, ge dig av till Mishima så fort du är klar här. Jag vill att någon ska hålla ett öga på honom. Någon som gör honom för nervös för att tro att de ska kunna ändra på vad de gått med på att göra. Han skulle ha velat säga åt Grady att knyta åt portöppningen. Den skulle visserligen ha gett en genväg tillbaka till Chufloden med Fail. Men om det inte gick som det skulle kunde den bli en genväg för Shaido istället. Jag undrar om jag förmår göra en katt nervös just nu i snod, men jag ska göra vad jag kan. Tam följde Grady med blicken när Ashamanen försvann i diset. Han såg fundersam ut. Jag önskar nästan att det funnits något annat sätt att komma hit, sa han. Det kom några av hans slag till Tjufloden för inte så länge sedan. En av dem kallade sig Mashrim Tame, ett namn som vi alla hade hört. En falsk drake. Fast nu går han i stilig svart rock med brodyr och kallar sig M'Hel. Överallt var de runt och pratade om att lära män att leda kraften. Om detta svarta torn. Han uttalade orden med bitter röst. Byråden försökte att sätta stopp för det. Och kvinnoråden också. Men det slutade med att de tog med sig mer än 40 män och pojkar. Ljuset var ett tack att några tog reson. Annars tror jag att de skulle ha fått med sig 10 gånger så många. Han vände blicken mot Perrin. Tame sa att det var Rand som hade skickat honom. Han sa att Rand är draken återfödd. Det fanns en frågande biton i det sista. Kanske för att han hoppades på ett förnekande. och kanske för att han ville veta varför Perrin inte hade sagt någonting. Färgerna virvlade i Perrins huvud, men han slog bort dem och svarade genom att inte svara. Det var som det var. Det är ingenting som man kan göra någonting åt nu, Tam. Enligt Grady och Nild släppte inte Svarta Tornet beredvilligt ifrån sig män som hade skrivits in där. Det kom in en sorg i Tams lukt, trots att han inte visade någonting utåt. Han visste vilket öde som väntade män som kunde leda kraften. Grady och Nild påstod att den manliga hälften av urkällan var ren nu, men Perrin kunde inte begripa hur det skulle ha gått till. Det var som det var. Man gjorde det arbete man tilldelats, gick den väg man måste gå, och så var det med den saken. Det tjänade ingenting till att klaga på stenar i skorna eller blåsor under fötterna. Perrin fortsatte. Det här är Bertain Gallen, Vingardets generalkapten, och Gerard Arganda, första kapten av murlegionen. Arganda drog besvärat åt sig axlarna. Detta namn hade en politisk laddning i Gelden, och tydligen hade Aleandre inte ansett sig stark nog att tillkännage att hon återinstiftade murlegionen. Berver hade däremot gott väderkorn för hemligheter, och detta var en som innebar att Arganda inte skulle sätta iväg för att försöka rädda sin drottning. Gallen och Arganda, det här är Tam Althor. Han är min första kapten. Du har studerat kartan och min plan, Tam. Det har jag, ersnåd, sa Tam torrt. Naturligtvis hade han det. Det ser ut som en bra plan i mina ögon. Så god som någon kan vara, tills första pilen avlossas. Arganda satt ena foten i stigbygeln på sin skimmel. Så länge han är er första kapten i snåd har jag inga invändningar. Han hade haft åtskilliga förut. Varken han eller Galin var glada åt att Perrin satte någon över dem. Uppifrån slänten hördes en svartvingad härmtrast skarpa varningstrill. Bara en gång. Om det hade varit en riktig fågel skulle lätet ha upprepats. Perrin tog sig upp för backen så fort han kunde. Arganda och Galin passerade honom på sina hästar, men de vek av för att rida till sina respektive styrkor och försvann i det täta grå diset. Perrin fortsatte upp på krönet och ned på andra sidan. Daniel stod nästan i kanten av dimman och spejade mot Shaido-lägret. Han pekade, men orsaken till larmet var uppenbar. En stor grupp Al-Gaidit Siswayer höll på att lämna tälten, kanske 400 eller fler. Shaido skickade regelbundet ut räder, men de här var på väg rakt mot Perrin. De sprang inte, utan gick, men det skulle inte ta dem lång tid att nå fram till åsen. Det är dags att låta dem se oss, Daniel, sa han. Knäppte av sig manteln och draperade den över en låg buske. Han skulle hämta den senare, om han kunde. Nu skulle den bara vara i vägen. Daniel antydde en bugning innan han skyndade tillbaka in bland träden, samtidigt som Aaron dök upp med redan draget svärd. Han luktade av iver. Fibulan till manteln la Perrin försiktigt i fickan. Det var Fail som hade gett honom den. Han ville inte bli av med den. Hans fingrar råkade röra vid läderremmen som han gjort en knut på för varje dag som hon varit fången. Han drog upp den och lät den falla till marken utan att titta på den. I morse hade han knutit den sista knuten. Han stack in tummarna innanför det breda bältet där hans hammare och slidkniv hängde. Sen släntrade han ut ur dimman. Aram ryckte fram på tå, redan i en av sina fäckningsstanser. Perrin bara gick. Han hade morgonsolen, så mycket riktigt hade nått halvvägs till sin middagshöjd i ögonen. Han hade övervägt att själv ta Öståsen och placera Marsimas män här. Men i så fall skulle det ha varit mycket längre till stadsporten. Det var ett befängt skäl, men porten drog honom till sig som en magnet drar till sig järnfilspån. Han lossade den tunga hammaren i öglan i bältet, lossade kniven i slidan. Dess klinga var lika lång som hans hand. Att två män dök upp och av allt att döma obesvärat kom promenerande mot dem fick Shaido-truppen att stanna. Nå, kanske inte obesvärat ändå med tanke på Arams svärd. De finge vara blinda för att inte se hur solen glänste i dess långa klinga. De måste undra om det var ett par galningar de såg. Halvvägs ner för slänten stannade han. Slappna av, sa han till Aram. Du tröttar bara ut dig om du fortsätter så där. Den andra nickade utan att ta blicken från Shaido-krigarna och satte fötterna stadigt i marken. Han luktade som en jägare som fått upp spåret på ett farligt villebråd som han var fast besluten att fälla. Efter en kort stund började ett halvdussin av Shaido-krigarna att sakta gå mot dem. De hade inte dragit upp sina slöjor. Förmodligen hoppades de att skrämma honom och Aram så att de sprang iväg. Nere bland tälten pekade folk på de båda galningarna i backen. Ljudet av springande stövlar och hovar och frustande hästar fick honom att se sig över axeln. Ergandras geldaner var de första som bröt fram ur dimman i sina blänkande harnesk och hjälmar, ridande bakom ett fladdrande rött baner med Geldans tre sexuddiga stjärnor. Sen kom vingardet i sina röda rustningar bakom Mains gyllene hök mot blått fält. Och mellan dem började Daniel ställa upp tjuvflodsmännen i tre led. Varenda man hade ett par proppfulla koger vid bältet och ett knippe pilar som de stack ner i marken framför sig innan de skar av snöret som hållit ihop knippet. De hade sina svärd och kortsvärd. Men hillebarderna och de andra stångvapnen hade de lagt i kärrorna i morse. En av dem hade tagit med det röda varghuvudbaneret, men stången var snett nedstucken i marken bakom dem. Ingen kunde avvaras för att hålla det. Även Daniel hade en båge. Mashima och hans landsbeväpnade livvakt fattade posto till höger om vingardet. Och deras illa dresserade hästar stegrade sig eller försökte störta framåt. Deras rustningar var brunfläckiga där de hade skrapat bort rosten istället för att rengöra dem ordentligt. Mashima själv stod i frontlinjen med svärd vid sidan men utan vare sig hjälm eller harnesk. Nej, mod saknade han inte. Han blängde mot majenerna. Bland vilka Perrin nätt och jämnt kunde urskilja Barrelane mitt i skogen av lansar. Han kunde inte se hennes ansikte, men föreställde sig att hennes min fortfarande var kylig. Hon hade ihärdigt protesterat mot att hennes soldater skulle hållas borta från striden, och han hade varit tvungen att vara mycket bestämd för att få henne att ta reson. Ljuskvinnan hade halvt föreslagit att hon skulle leda sina lansiärer till anfall. De visa och de båda Isidena gick i rad ner mellan geldanerna och tjuvflodsmännen tillsammans med spjutjungfrorna, som alla hade långa röda tygremsor knutna om överarmarna. Han kunde inte urskilja Avielin, men att döma av antalet måste hon vara med, nyligen helad eller ej. Svarta slöjor dolde ansiktena utom ögonen, men han behövde varken se deras miner eller känna deras lukt för att veta att de var förtretade. Remsorna var nödvändiga för att undvika att någon blev skadad av den egna sidan, men Edera hade fått säga åt dem på skarpen för att få dem att ha på sig dem. Det rasslade om armbanden av guld och elfenben när Edera rättade till sin mörka sjal. Med sina släta solbrända kinder, som såg ännu mörkare ut på grund av det blekblonda håret, såg hon inte mycket äldre ut än Perrin. Men i hennes blå ögon fanns ett orubbligt lugn. Han misstänkte att hon var betydligt äldre än hon såg ut. De ögonen hade hunnit se åtskilligt. Jag tror att det börjar snart, Perrin Ibarra, sa hon. Perrin nickade. Stadsporten ropade efter honom. Att närmare 2000 lansiärer och ett 200-tal bågskyttar plötsligt visade sig på krönet räckte för att Shaido-krigarna nedanför skulle dra upp sina slöjor och sprida ut sig medan fler kom rusande från tälten och slöt sig till dem i en tät front som blev längre och längre. Pekande fingrar och spjut längs denna front fick Perrin att se sig om igen. Nu var Tam ute på sluttningen och efter honom strömmade fler tjuvflodsmän ut ur dimman med sina långbågar i händerna. Några försökte prata med dem som hade följt Perrin, försökte återförenas med bröder, söner, brorsöner, vänner. Men Tam sjasade bort dem, travade fram och tillbaka på sin svarta vallack och ställde upp dem i hela tiden växande linjer på ömse sidor om ryttarna. Perrin såg hur Hugh Barron och hans lika gänglige bror Ted, stalldrängarna från Vinälvens värdshus och kantige Bard Daughtry, bara några år äldre än han själv, som börjat göra sig ett rykte som finsnickare, och magre Thad Thorfinn, som sällan lämnade sin gård annat än för att fara in till Emondswall. Aaron Daughtry, lång och smal, stod mellan skallige storväxte John Aelin och Kev Bastere, som äntligen måste ha sluppit ur mors ledband, om han nu var här. Det var karar från släkterna Marvin och Aldai, Alcin och Cole, Thane och Alcar och Craw. Män från varenda släkt han kände till, från Devonby i söder till Vakthöjden och Terrens brygga i norr. Alla med bister uppsyn och lastade med dubbla koger och extra knippen med pilar. Och bland dem stod andra, män med kopparfärgad hy, män med skira slöjor över nederdelen av ansiktena. Ljushyade män som ändå inte såg ut som folk brukade i tjuvfloden. Deras bågar var förstås kortare. Det tog en livstid att bemästra de långa tjuvflodsbågarna. Men vartenda ansikte han lyckades urskilja präglades av samma bistra beslutsamhet som tjuvflodsmännens. Vad i ljusets namn gjorde de här? Floden av springande män välde bara vidare tills de tre långa raderna rymde minst 3000, kanske 4. Tam skrittade ner för backen till Perrin och satte sig att betrakta de växande Shaido-trupperna nedanför. Men det var som om han hade hört Perrins outtalade fråga. Jag frågade efter frivilliga bland tjuvflodsmännen och valde ut de bästa bågskyttarna. Men de som ni släppte in började komma och anmäla sig i grupper. Ni gav dem och deras familjer någonstans att bo, och de sa att de också var tjuvflodsmän nu. En del av deras bågar lär inte nå mer än 200 steg. Men de jag valde ut träffar i varje fall det de siktar på. Nedanför började Shaido-krigarna taktfast dunka spjuten mot sina runda oxhudssköldar. Ratatatatat, ratatatatat, ratatatatat. Ljudet steg som åskan. Strömmen av beslöjade gestalter som kom springande från tälten sinade till en rännil och upphörde sedan helt. Tydligen hade de lockat ut alla Al-Gaidit-Siswayer. Det var trots allt planen. Det måste ha varit närmare 20 000 Shaido-krigare och alla trummade på sina sköldar. Ratatatatat, ratatatatat, ratatatatat. Jag hoppades aldrig behöva höra det där igen efter Ale-kriget, sa Tam högt för att höra sig över trummandet. Det var ett ljud som kunde gå en på nerverna. Vill ni ge orden först, Perrin? Gör det du. Perrin lossade på hammaren igen, sedan kniven. Hans blick rörde sig hela tiden mellan Shaido-krigarna, stadsporten och fästningen som mörkt tornade upp sig inne i staden. Där inne var Fail. Nu vet vi snart hur det gått, sa Edara. Med tet, menade hon. Om de inte hade väntat tillräckligt innebar det döden för dem allihop. Hon var emellertid lugn på rösten. Aram skruvade på sig, var uppe på tå igen med svärdet och höll det rakt upp framför sig med båda händerna. Perrin kunde höra hur Tam ropade medan han red längs bågskyttarnas linjer. Långbågar, lägg an. Kortbågar, vänta tills ni är nära. Långbågar, lägg an. Kortbågar, vänta tills ni är nära. Dra inte än, idiot. Du vet bättre än så. Långbågar. Nedanför satte kanske en fjärdedel av Shaido-styrkan av norrut längs med åsen i språngmarsch, fortfarande trummande på sköldarna. En annan fjärdedel sprang söderut. De tänkte göra en kringgående rörelse och anfalla angriparna från var deras sidan. Flankanfall, som Tai Li kallade det. Det gick som en våg genom de som var kvar när de började sticka in spjuten innanför remmarna som höll fast deras bågfodral, hängde sköldarna vid bältena och började ta fram bågarna. Mycket snart, mumlade Edara. Ett eldklot större än ett manshuvud kom farande från tälten och mot åsen. Sedan ännu ett, dubbelt så stort. Och så fler, en kaskad av brinnande bollar. Efter att ha beskrivit höga bågar genom luften började de första störta nedåt och exploderade med höga knallar 100 steg ovanför marken. I rask följd började även de andra explodera utan att göra någon skada. Men fler följde. Eldklot som störtade mot åsen i ett obrutet flöde. Silverblixtar började hugga ner från den klara himlen som detonerade med mullrande dån och regn av gnistor utan att komma nära marken. Kanske 15 eller 20 visa undkom tiet, sa Edara. Annars skulle fler ha slutit upp vid det här laget. Jag kan bara se 9 kvinnor som leder kraften. Resten måste vara kvar bland tälten. Hon tyckte nästan lika illa om det avtal han hade slutit med Shonshen som Aes. Men hennes röst var lugn. Som hon såg det hade Shaido brutit mot Ji Eto till en sådan grad att det var frågan om man överhuvudtaget kunde kalla dem Ail längre. I hennes ögon var de någonting som måste skäras bort från den stora älkroppen. Och deras visa var den värsta delen av sjukdomen eftersom de tillät den att härja fritt. Masuri drog tillbaka armen men Edara la handen på hennes axel. Inte än, Masuri Sokawa. Vi säger när det är dags. Masuri nickade lydigt trots att hon luktade av otålighet. Nå, jag känner i varje fall att jag är i fara, sa Anora resolut och drog tillbaka armen. Edara gav henne en blick. Efter en liten stund sänkte Aes Sedain armen igen. Det skallrade om hennes pärlprydda flätor när hon vände bort ansiktet från den visas blick. Hon luktade mycket besvärad. Jag kanske kan vänta ett litet tag till, muttrade hon. Eldkloten som for genom luften fortsatte att explodera långt ovanför dem och blixtarna slog mot åsen. Men Shaido-krigarna väntade inte, utan något stridsrop satte huvudstyrkan av mot åsen i rask språngmarsch och började sjunga för sina lungors fulla kraft. Perrin betvivlade att någon annan på åsen kunde urskilja annat än ett vrål, men hans öron fångade upp orden. De sjöng i stämmor där den ena svarade den andra. Tvätta spjuten medan solen går upp. Tvätta spjuten medan solen går ned. Tvätta spjuten, vem fruktar väl att dö? Tvätta spjuten, ingen som jag vet. Han stängde ute ljudet, ignorerade det medan hans blick drogs förbi den framrusande massan av beslöjade gestalter till Mäldens stadsport, som järnfils spån till en magnet. Skepnaderna nedanför verkade ha saktat in en aning, trots att han visste att de inte hade det. Allting verkade gå långsammare för honom i såna här tillfällen. Hur länge skulle det dröja innan de kom inom skotthåll? De hade tillryggalagt lite mer än hälften av avståndet till åsen. Långbågar, sikta! På min signal, ropade Tam. Långbågar, sikta! På min signal! Perrin skakade på huvudet. Det var för tidigt. Tusentals bågsträngar small bakom honom. Pilar flög ovanför hans huvud, så tätt att himlen svartnade. Bara sekunder senare kom en andra salva, sedan en tredje. Eldkloten brände upp hål i pilregnet, men det var ändå tusentals pilar som föll likt ett dödligt regn över Shaidohorden. Naturligtvis, han hade glömt att räkna in att skyttarna stod så högt upp. Det innebar att räckvidden blev lite längre. Tam hade förstås sett det med en gång. Det var naturligtvis inte alla pilar som träffade. Många slog i marken. Kanske hälften träffade Al-Gaidit-Siswajerna, genomborrade armar eller ben, kroppar. De sårade Shaido-krigarna saktade knappt ens in. Inte ens om de fallit och fått kämpa sig upp igen. Efter sig lämnade de emellertid hundratals kroppar som låg orörliga. Och andra salvan fällde ytterligare hundratals, liksom den tredje. Och den fjärde och femte var redan på väg. Shaido-krigarna stormade vidare, framåtböjda, som om de gick mot hårt regn, medan deras visas eldklot och blixtar exploderade högt i skyn. De sjöng inte längre. Några höjde bågarna och sköt. En pil nuddade Perrins vänsterarm, men resten nådde inte fram. Men de var nära, 20 steg till så. Det plötsliga, skarpa skallet av Shonshanska krigshorn drog hans blick norrut och söderut precis i tid för att se hur marken exploderade i kaskader av eld under flankangriparna. Blixtspjut slog ned bland dem. Daimerna var än så länge kvar uppe bland träden, men de utförde ett dödligt hantverk. Gång på gång fick explosioner och blixtar Shaido-krigarna att slungas iväg som torra kvistar. Dessa Al-Gaidit-Siswajer kunde inte ha någon aning om varifrån angreppet kom. De började springa mot träden, mot dem som dödade dem. Några av eldkloten från lägret började flyga mot skogen där daimerna befann sig och blixtar hög mot träden. Men med lika lite verkan som de som riktades mot åsen. Tai Li hävdar att daimerna användes för alla möjliga slags uppgifter. Men sanningen var att de var vapen. Och att de och Shaldaimerna var mycket bra på det. Nu, sa Edara, om ens började det regna ned eldklot över Shaido-krigarna nedanför. De visa och Aesedena gjorde kaströrelser med båda armarna så fort de kunde och varje gång lämnade ett klot av eld deras fingertoppar. Shaidos visa försökte försvara sina egna, men massan av Al-Gaidit-Siswajer var mycket närmare åsen så de hade mindre tid på sig att reagera. Eldkloten detonerade bland Shaido-krigarna. Bräkte omkull män och kastade upp avslitna armar och ben i luften. Silverblå blixtar började också hagla över dem och de flesta av dem träffade också. Håret reste sig på Perrins armar och det på hans huvud försökte göra likadant. Luften verkade spraka av blixtarnas urladdningar. Samtidigt som de utslungade död över männen nedanför fortsatte Edara och de andra att parera attackerna från Shaidos visa. Och hela tiden avlossade Tjuflodsmännen sina bågar i så snabb takt som de förmådde. En tränad bågskytt kunde avlossa 12 pilar på en minut och nu hade målet kommit närmare. Shaido hade mindre än 200 steg kvar till åsens fot. Deras pilar nådde fortfarande inte fram till Perrin. Men på det här avståndet fann Tjuflodspilarna sina mål varje gång. Varje skytt valde förstås själv vem han siktade på. Så Perrin såg Al-Gaidit-Siswajer som blev genomborrad av 2, 3, till och med 4 pilar. Det fanns gränser för vad mänskligt kött kunde tåla. Shaido-krigarna började falla undan. Det var inte fråga om någon vild flykt. Många sköt bakåt mot åsen trots att pilarna aldrig skulle nå fram. Men som på given order vände de och sprang, försökte springa ifrån tjuvflodspilarna och regnet av blixtar och eldklot som jagade dem. Flankangriparna föll också undan nu. För ur skogen redde fram lansjärer i två fronter som var och en var 1000 hästar bred och avancerade sakta mot shaido-krigarna som redan härjades av eld och blixtar. Håll leden, ropade Tam. Framåt 10 steg och skjut. Framåt i skritt, röt Arganda. Följ mig, ropade Mashima. Egentligen var det meningen att Perrin skulle följa med i den långsamma framryckningen. Men han började gå ner för slänten fortare och fortare. Portarna drog i honom. Hans blod blev som eld. Elias påstod att det var naturligt att känna så när man var i livsfara. Men han kunde inte förstå det. En gång i myrskogen hade han nästan drunknat. Och då hade han inte känt någonting som ens liknade den rusande känslan i hans blod nu. Bakom honom ropade någon hans namn, men han traskade vidare, allt snabbare. Han drog upp hammaren ur öglan i bältet och drog slidkniven med vänster hand. Aram sprang bredvid honom, insåg han, men själv var han helt inriktad på porten. På shaido-krigarna som fortfarande var mellan honom och Feil. Eld, ljus och blixtar haglade ner bland dem och nu vände de sig inte längre om för att avlossa sina egna pilar även om de ofta såg sig över axeln. Men många stödde sårade män som släpade ett obrukbart ben efter sig eller höll sig om sidan där en tjuvflodspil stack ut. Han började komma i kapp. Plötsligt vände sig ett halvdussin beslöjade män om, grep sina spjut och började springa mot honom och Aram. Att de inte använde bågarna betydde att de hade gjort slut på sina pilar. Han hade hört berättelser om legendariska stridskämpar. Män som i envig avgjorde utgången av ett slag mellan två härar som rättade sig efter resultatet. Hos Eil hade man inga sådana sagor. Men han saktade ändå inte in på stegen. Hans blod brann. Han själv brann. En shaido i mitten av gruppen träffades av en tjuvflodspil i bröstet. Och redan innan han hunnit falla slog likadana blommor ut på 3 av de andra. Minst 1 dussin var. Men nu var han och Aram för nära de båda som var kvar. Alla utom de allra bästa skyttarna skulle riskera att träffa honom eller Aram om de sköt nu. Aram gled fram mot en av shaido-krigarna som i en dans, med klingan virvlande som ett glänsande dis framför sig. Men inte ens om Perrin hade velat se den andra strida skulle han ha hunnit det. En beslöjad man, huvudet högre än han själv, högg mot honom med ett kort spjut som han höll nära bakänden. Perrin parerade spjutet med kniven och svingade sin hammare. Shaidon försökte stoppa den med skölden, men då ändrade Perrin en aning på slagets riktning och hörde hur mannens underarm knäcktes av kraften i 10 pund stål svingat av en smedarm. Nu hade han kommit innanför spjutet och utan att sakta in skar han upp strupen på mannen med sin kniv. Blodet stod ut i en kaskad och innan mannen fallit till marken var Perrin på språng igen. Han måste till Feil. Eld i hans blod, eld i hans hjärta, eld i hans huvud. Ingen och ingenting skulle få hålla honom från Feil.